With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så min pappa sa ju alltid att mina barn ska göra precis vad de vill. De ska aldrig känna någon tryck. Och det är vackert sagt, men likförbaskat har jag gjort exakt vad min pappa gjorde. Jag började läsa juridik och sen så gick jag på Handels och så tog jag dubbelexamina, precis som min pappa. Men att jag sen fick tillfälle att byta spår mitt i livet, det är ju en gåva. Gud, här kommer jag som jobbar med juridik, och vem är jag och tror att jag kan skriva en kriminalroman, och tänk om de skrattar åt mig. Och det var inte så självklart att skicka in det där. Och det var väldigt dramatiskt, och Försäkringskassan ringde och sa att vi måste nog fundera på att sjukpensionera dig. Och till slut hamnade vi hos en läkare som nästan räddade mitt liv, skulle jag säga. Jag fick tillbaka mitt liv. Det är klart jag hade hellre varit utan det här. Men det har kommit bra saker också.
Vivica Sten, författaren till böckerna om morden i Sandhamn. Vivica har precis släppt den 8:e boken och planerar 2 till. Sen är det nog ingen som vill bo kvar på ön Sandhamn efter alla mord, så det går nog inte att skriva några fler böcker. Vivica är en person som hela sitt liv växt upp som en typisk duktig flicka. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en juridikexamen från Stockholms universitet. Dessa tog hon samtidigt. Och samtidigt var hon även engagerad i skolan, och hon satt med i olika organisationer och så vidare. En sån där grym tjej som man var lite avundsjuk på i sina yngre dagar. Vi pratar en del om det här och att Vivica har behövt att försvara sig en del för hennes drivkraft och att hon just har dubbelexamen. Men Vivica är välkänd för sina fantastiska och spännande böcker om morden på ön Sandhamn, som också filmatiserats och sänds på TV4. Just nu sänds den 4:e boken, så in och kika. Vivica är en kvinna med driv, eller som hon själv kallar sig, en envis gris. Den här envisheten har ju självklart varit bra och dålig, men då hon verkligen behövt ha användning för den var när hon efter sitt andra barn fick problem med ryggen. Hon hade 2 val. Antingen skulle hon steloperera sig och ligga i gipsvagga i 3 månader utan att röra sig. Eller så fick hon träna 3 gånger per dag i en lång tid framöver för att stärka upp den inre muskulaturen i ryggen. Ni får höra Vivicas envishet när hon berättar om det här och hur hon tog sig igenom den här situationen som drabbade familjen. I slutet av podden så hann mina batterier på utrustningen ta slut, så vi hann aldrig spela in Vivicas fråga till nästa gäst. Men hennes fråga var: hur blir du ditt allra bästa jag? Och den frågan fick Leila Lindholm. Jag vill även berätta att O-podden blivit nominerad till årets podcast tillsammans med 3 andra poddare. Jag skulle bli jätteglad om just du som lyssnar vill gå in och rösta på mig. Ni går in på www.socialmediaparty.se och sedan klickar ni på rösta längst ner på sidan. Ni som lyssnar på podden via appen Acast kan klicka på bilden som kommer upp på skärmen nu, så tar jag er direkt till röstsidan. Bra va? Men nu kör vi igång podden med Vivica Sten.
Vad har du haft för i veckan nu? Det är ju torsdag idag. Jag tänker alltid att det är onsdag idag, men det är torsdag.
Ja, alltså jag har haft en superintensiv vecka faktiskt, eftersom det är boksläpp den här veckan. Och officiellt kom boken igår.
Och den heter?
I sanningens namn. Och det är 8:e kriminalromanen i serien Morden i Sandhamn. Så att igår så var jag började då jag höll föredrag och sen så hade jag en intervju och sen så skulle jag laga mat i Vardagspuls i TV4. Ja just då så klämde jag in ett föredrag på Stockholm Archipelago som är alltså Stockholm Visitor Board som hade en stor konferens. Så jag åkte fram och tillbaka som en tätting.
Det har varit fullt ös.
Det har varit fullt ös. Och vad gjorde jag? Och i tisdag höll jag också föredrag och så hade jag mer intervjuer. Och i morse så träffade jag hela Bonniers marknadsavdelning på morgonen. Och nu är jag här och sen ska jag till Pocket Grossisten och prata på deras konferens för massa hundra människor i eftermiddag. Och sen ska jag ha releasefest ikväll. Så jag, och imorgon ska jag träffa Dagens Nyheter.
Jäklar. Men får du någon helg då nu i helgen?
Ja, på lördag ska jag falla ihop en liten hög tror jag faktiskt. Och sen har jag hela november, så är det helt tjåkat. Jag ska ut i landet och prata böcker och träffa läsare och göra signeringar och grejer. Och sen så börjar ju Morden i Sandhamn på TV4 nu om två veckor. Så att jag tänker så här, att jag ska hålla näsan över vattenytan fram till jul. Och sen ska jag bara liksom kollapsa omgiven av pepparkakor och lussekatter och inte röra mig i fläcken.
Liksom. Det låter härligt, det låter bra. Men det är då den 8:e boken som släpps. Och de ges ut i 25 länder, har jag rätt då? Eller är det ännu fler nu?
Nej, det är väl där runt 25 länder någonstans. Det är ju helt galet alltså.
Vilket är typ det konstigaste landet, om man får säga så, som är helt så otippat.
Ja, det måste vara Japan.
Ja.
Alltså det måste vara Japan. Att japaner tycker det är intressant att läsa om lilla Sandhamn med sina 89 invånare. Det är ju ändå märkligt på något sätt. Men det måste ju naturligtvis vara extremt exotiskt för dem. Och kanske är det att de tycker det är så exotiskt och det är spännande.
Och de kommer ju komma hit och turista där.
Ja, alltså just nu har vi väldigt mycket tyskar i gränderna. För böckerna går väldigt bra. Tyskland är min största marknad efter Sverige. Och det börjar komma fransmän för fransmän. Frankrike är också en stor marknad för mig. Men nu kom ju första boken på engelska då 1 september. Så det blir kul att se om man kan charma amerikaner och engelsmän. Så de har lust att åka dit.
Men är du författare på heltid nu?
Ja.
För du har ju haft andra jobb också. Du har varit på chefsjurist på posten.
Ja, precis. Och jag jobbade med det till för precis 4 år sedan. 2011, månadsskiftet oktober-november, då lämnade jag. Och slog mig på författeriet, så att säga. Och det var ett jättesvårt beslut att ta. Det tog lång tid att nå beslutet. Men det märkliga var att den morgonen när jag åkte till jobbet för att meddela det här, då var det självklart. Så konstigt. Då var det helt självklart. Och sen dess har jag liksom aldrig ångrat mig. Men däremot har jag ändå velat ha en fot kvar i företagsvärlden där jag jobbat så länge. Så jag har några styrelseuppdrag. Jag håller en del mer näringslivsorienterade föredrag. Igår morse så höll jag ett föredrag på temat Crime Novel Management.
Okej.
Som handlar om vad ledarskapet kan lära av författarskapet. Alltså hur de här världarna, ledarskap och författarskap, kan korsbefrukta varandra. Så att den sortens föredrag håller jag fortfarande. Och jag håller lite föredrag. Jag har skrivit en bok om förhandlingsteknik. Så då håller jag föredrag om förhandlingsteknik. Så jag håller liksom fortfarande för en del föredrag på mina fackämnen, så att säga.
Jag förstår. Ja, men du har ju inget dåligt CV om man säger så. Du har ju nog de två finaste utbildningarna, om man får säga så. Du har ju en juridikutbildning från Stockholms universitet.
Just det.
Och en civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Ja.
Väldigt ambitiös som ung och nu.
Ja, jag har alltid haft galet mycket energi. Och jag kan inte riktigt förklara var det kommer ifrån, men jag har alltid haft det. Så att jag kan ju se hur det har gått som en röd tråd genom hela livet. Att jag har liksom, jag läste dubbelt på två ganska kvalificerade utbildningar.
Väldigt kvalificerade.
Ja, men det var inte så att jag bara satt och tänkte, nu ska jag slå världen med häpnad och läsa dubbelt. Och det var mer så att först läste jag juridik och så tänkte jag, jag vet inte om det här var riktigt vad jag vill göra. Och så slängde jag in en ansökan till Handels och så kom jag in och så tänkte jag prövar en termin. Och sen så tänkte jag att det var ju, jag skulle nog hinna med att läsa lite juridik också. Och så läste jag straffrätt och sen läste jag om det var processrätt. Och så tänkte jag, men gud, nu har jag snart kommit halvvägs i bägge utbildningarna. Jag kanske ger mig på det här. Så att, och så har mycket av mitt liv sett ut. Att jag har kanske inte haft de där största, liksom, jag har inte 10-årsstrategier eller jag ska ha de här jobben eller de här utbildningarna. Det är mer så att jag drivs av en otrolig nyfikenhet på vad som går att åstadkomma. Jag är alltid väldigt nyfiken på att ta mig an nya projekt. Och så var det med när jag började skriva böckerna. Jag hade skrivit 3 fackböcker innan. Och sen så hörde ett förlaget av sig och sa, kan inte du skriva en bok om outsourcing? En ny bok om outsourcing. Och så tänkte jag, gud vad tråkigt.
Ja, det låter faktiskt ganska tråkigt.
Och där började jag tänka, så här, gud, det vill inte jag. Jag skulle vilja skriva en bok. En skönlitterär bok. Och så tänkte jag, undrar om jag kan skriva en deckare. Och så gjorde jag det. Och sen tänkte jag så här, jag undrar om jag kan få den antagligen. Och sen tänkte jag, jag undrar om jag kan få den att bli en succé. Och sen blev det det.
Så det är liksom att du är nyfiken som driver dig.
Ja, det är min allra största drivkraft.
Men om du kollar tillbaka från när du var ung, när upptäckte du att det här var din drivkraft och din ambition?
Det är en bra fråga. Det är nog inte förrän liksom på senare år som jag förstått, som jag kunde identifiera det och sätta ett ord på att vad driver mig. Men jag kan ju säga att det gått som en röd tråd genom hela livet. Jag alltid undrar liksom om jag kan göra det här, om jag kan läsa dubbelt, om jag kan få det här jobbet, om jag kan bli chef, om jag kan bli chef på ett större företag. Jag liksom, det har alltid drivit mig. Och sen har jag alltid, varje gång jag har gjort något, då har jag alltid satt upp ett nytt mål. Jag är ganska målorienterad. Så när jag då har uppnått mitt mål, då har det blivit ett nytt mål. Jag undrar om jag kan nå det här målet.
Men lägger du mycket så här prestige i det då? För att om man hela tiden satt nya mål så där, det är ju jättebra. Men om man inte klarar av det, är det så här, gud, alltså verkligen blir ledsen eller så här, okej, då klarade jag inte av det, men då klarar jag av nästa sak.
Det är väl så här, ibland så kan jag tänka att jag är inte så där så att jag bara borstar av med det, utan jag vill mer så att jag ger mig katten och då jobbar jag ännu hårdare. Men det är klart att några gånger när det har gått käpprätt åt skogen, så det tycker jag är tufft. Och
vilka liksom, gånger är det värsta till exempel?
Gud, nu är det svårt att hitta. Men det är klart att i vissa situationer så där jag sökte något jobb som jag verkligen vill ha, och så fick jag inte det, du vet, och så är man kanske liksom en av två kvar, och så ringer de och säger, ja, liksom, beklagar, men det gick till någon annan. Och det är klart att nej, då är det inte bara så här, jag söker ett annat jobb, utan då blir man ju
vi alla har ju varit där.
Ja, det är tungt. Och så känner jag, fasen, jag skulle liksom... Då kan det ju vara ett tag när man ältar på något sätt. Liksom, om jag skulle ha gjort det, jag skulle ha sagt det, jag skulle ha gjort det. Så det är klart att följde liksom en sidoeffekt av att vara målorienterad är naturligtvis att när man då inte lyckas nå målet så tar det ett tag borsta av sig dammet. Men jag tror att jag ändå är hyggligt bra på att plocka ihop bitarna och så bara ge mig liksom,
fan på
att nej, men då ska jag göra nästa grej ännu bättre.
Mm. Men somrarna spenderade du på Sandhamn när du var ung. Det känns som en väldigt fin och typ förmögen ö, om man säger så. Att det är fint folk och dyra hus och som, alltså, att det är lite finare människor som har anknytning dit. Är det så?
Vet du, jag tror att den offentliga bilden av Sandhamn är den som du tänker. För då ser man det här, man ser KSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet, och dels mina klubbhus, och man ser folk, du vet, på regattor och fina båtar. Och det är klart att det finns en del spektakulära hus som folk köper. Men jag har ju varit där sedan jag var bebis. Vi har ju haft sommarställen där i 100 år. Och du vet, mina grannar, de är ju barn till folk som var födda på ön. Och som försörjde sig där ute på det sätt man försörjde sig liksom med, och grannarna åt andra hållet, det är en gammal lotsfamilj som har bott där sedan 1800-talet. Så att jag tycker att det finns väldigt många olika bilder av Sandhamn, och jag kan absolut säga att det är klart, om jag en lördag eftermiddag går bort till seglarhotellet och de har after sail och det är ett band som spelar och folk dricker öl och så ligger det fina båtar hamna, då kan man få en bild. Men när jag åker ut, jag var där i förrgår och åkte in på kvällen, och det var väldigt lugnt i hamnen. Det var nästan inga båtar, det var ganska väldigt många hus är ju släkta så här år. Så. Men de som bor då permanent, det är ju 89 personer som bor där permanent. Alla jag såg i hamnen kände jag och hejade på så där.
Man vill inte hamna i fejda med någon med 89 personer.
Men det är klart att då är det ju en helt annan bild. Så jag tycker att det finns många olika dimensioner i Sandhamn. Och för mig som författare är ju det fantastiskt. För det gör ju att jag kan skriva om de här olika dimensionerna. Jag kan se att det finns så många lager på något sätt. Och jag har ju valt i olika böcker. Jag har ju både hittat den här, en bok som handlar om ett mord på KSSS vice ordförande. Precis i starten till jättestor kappsegling, havskappsegling. Då går jag ju in och liksom borrar i den delen. Och sen i en annan bok då, Grunden utan skuld, så berättar jag om Sandhamn för 100 år sedan och ett barn som växer upp i skuggan av den här missionsrörelsen som drog över ön. Så att det är väldigt spännande tycker jag med de här olika delarna på något sätt. Det är ett samhälle som är väldigt mångbottnat.
Du ville bli journalist först när du var yngre, men har sagt också sen att du lät dig snärjas en del av familjens vägar de har gått.
Jo, men det är väl sant. Alltså, jag trodde ju hela min tonårstid så var jag helt insett på att jag skulle bli journalist. Jag var redaktör för skoltidningen och jag skrev väl några böcker för byrålådan och tänkte alltid det. Men jag kan till denna dag inte förklara att jag ansökte till juristlinjen istället för journalistlinjen. Jag kan faktiskt, det låter ju helt galet.
Men fick du lite outtalad press då? För din pappa, din farfar och två förbröder läste ju dit.
Ja, precis. Så min farfar var chefsjurist på ett företag, så att alltså det är så roligt, för min pappa har alltid sagt så här, för han blev så pressad av sina föräldrar, så min pappa sa ju alltid att mina barn ska göra precis vad de vill, de ska aldrig känna någon tryck, och det är vackert sagt, men likförbaskat har jag gjort exakt vad min pappa gjorde. Jag började läsa juridik och sen så gick jag på Handels och så tog jag dubbelexamina, precis som min pappa. Så ibland någonstans, utan att bli för freudiansk, så tror jag kanske att det är lätt som själv, man säger en sak, men ungar, de gör ju inte som man säger, de gör ju som man gör. Och ibland, jag har ju pratat med pappa om det där, skrattat lite och sagt att det fanns väl lite outtalade förväntningar på något sätt i alla fall då.
Men hur länge gick du och tänkte på den där journalistutbildningen sen då?
Ja, men kommer
du ta den nu?
Nej, men det var så roligt, för att det var, dels var det så här att jag... Sen blev jag naturligtvis chefredaktör för juristernas tidning. Och sen jobbade jag naturligtvis i redaktionen för Handelshögskolans tidning. Och sen precis när jag var klar, nästan klar med den här bägge utbildningarna, då hade Sveriges Television ett tv-producentutbildning. Sådana unika, de tog in 15 personer för en tv-producentutbildning. Och flera ganska kända namn, Maria Borelius, hon gick det till exempel. Och jag sökte till det där och jag gick väldigt, väldigt långt. Och sen precis i sista slutfasen, då skulle man lämna in en större, liksom ett större arbete. Och då hade jag en jättestor tenta på Handels. Och då var det verkligen där. Det blev så tydligt, nu måste jag välja. Nu måste jag bestämma vad jag ska satsa på. Och då kände jag, nej men nu har jag gått de här utbildningarna. Och jag kan inte växla nu, det är för sent liksom. Mm. Och så släppte jag den där tv-grejen och så skrev jag min tenta på Handels. Och ibland har jag tänkt efteråt så där att liksom, då trodde ju inte jag att jag skulle hamna, att jag skulle få möjlighet att hamna i en ny livs liksom valsituation. Men kanske var det så att det var meningen på sätt att nej, jag skulle gå min juristkarriär. Och jag har verkligen inte ångrat det. Jag hade fantastiskt roliga jobb på vägen. Jag gjorde jättemycket kul saker. Jag har träffat jättemycket spännande människor. Men att jag sen fick tillfälle att byta spår mitt i livet, det är ju en gåva.
Jag kan tänka mig att många såg på dig då som den här jätteduktiga flickan som man kanske får lite mer prestationsångest över, för lite över det normalt duktiga. Du var ju också, för nu när du berättar att du jobbade på tidningen på Handelshögskolan också och inom där när du läste juridik. Har du fått försvara det här liksom också när du var ung, varför du var så duktig? Varför läser du dubbla examen? Varför gör du det? Precis som jag frågar nu också, så här, hur kommer det sig att du gjorde det? Har du känt det liksom, att du har behövt försvara lite varför du har en sån drivkraft?
Det är en väldigt, det är en väldigt intressant fråga. Jag hade en annan, jag hade en diskussion precis om det här i något annat sammanhang. Att det är så intressant att när kvinnor gör karriär eller liksom har mycket drivkraft att visa framför, då säger man så att ja, hon är så duktig flicka, och då blir det lite nedsättande. Mm. Och det säger man ju aldrig. Man säger aldrig om en man har väldigt mycket kraft och drivkraft, väldigt driven, så säger man så att han är en sån där duktig pojke. Det säger man ju inte. Och jag kan nog känna så att det fanns ett antal år när jag precis så där fick försvara mig, nej men jag är inte så duktig, eller jag tyckte det var så roligt. Man försöker skämta bort det lite. Och nu har jag liksom börjat känna så att jag säger, men jag tänker inte be om ursäkt för att jag är en duktig flicka. För det första tycker jag att det är konstigt uttryck. Men om man nu ska vara en duktig flicka, så vill det jättebra vara en duktig flicka. Mm. Det är väl underbart att ha en kraft, en drivkraft. Och ta tillvara på den potentialen som man har.
Egentligen duktig person kanske man ska säga.
Ja, men liksom, just det där.
Eller ambitiös person.
Ja, ja, men absolut. Och det är precis det jag också fått höra. Men du är så ambitiös, säger folk. Mm. Vi verkar så ambitiös. Och så tänker jag, men det säger man ju, det blir liksom en nedsättande udd i det där. Mm. Hon är så ambitiös. Ungefär som att, ja, hon håller på med det där.
Men kommer det oftast från kvinnor då?
Nej, både män och kvinnor. Mm. Det är båda delar. Men jag tror att i grunden handlar det där om att, alltså det finns ett element av förminskning i det. Du vill inte riktigt säga att det är lika villkor för män och kvinnor. Och då blir duktig flicka, det blir ett sätt att avfärda kvinnor. Mm. Att förminska dem. Liksom, ja, hon är så ambitiös. Ja, men du vet ju, hon är en sån här riktigt duktig flicka. Det kan man ju säga, Blondinbella får ju höra det. Liksom. Mm. Oh, hon är en sån här duktig flicka. Blondinbella är jätteduktig, ja. Men hon är inte duktig flicka i bemärkelsen. Där, lite överambitiös, lite extra, utan hon är bara en jätteduktig entreprenör som åstadkommit fantastiskt mycket saker vid en ålder som få andra har gjort. Mm. Och det där tror jag, Sverige är ett väldigt jämställd land, men någonstans så finns det ändå liksom ett behov av att förminska lite grann. För det skapar osäkerhet, det är väl det handlar om, att om du pratar med någon och så är den personen väldigt duktig eller gör saker. Om man är en trygg person, då kan man bara säga, vad roligt att det går så bra för honom eller henne. Live and let live. Men om man är osäker själv, då tror jag att det framkallar mindervärdeskänslor hos en själv. Och då blir liksom försvarsmekanismen blir det så här, men hon är en sån här riktig karriärist. Det har jag fått höra också. Liksom. Ja, men du är sån där karriärist. Men jag tror att det säger egentligen mer om personen som säger det.
Men då kanske man har liksom den här pressen på sig själv också, som också kommer från samhället. Att till exempel då kvinnor har en outtalad press på sig som män inte har. Och att vi måste prestera dubbelt så mycket för att liksom bli ihågkomna eller få igenkänning än vad en man behöver. Och då kanske om det kommer någon annan kvinna som är duktigare, istället för att, som du säger, liksom berömma och tänka så här, vad duktig hon är, vad kan jag lära mig? Då blir man ju nästan hotad, för det inte finns plats för lika många kvinnor som män.
Ja.
Och då kanske därifrån det kommer.
Så kan det säkert vara det. Mm. Och sen kan jag ibland tänka att vi kvinnor borde vara bättre på att hjälpa varandra.
Absolut.
Vi borde vara bättre på att stötta varandra. Så det finns ju så allt från det där, för att ta ett jätteenkelt exempel, men det, jag vet ju det, att när min man störtade till dagis och var superstressad och då, med någon barn, då kunde han ju möta sig, åh, du har ett viktigt möte liksom. Jag vet du, jag kan ta av Camilla overallen, det är ingen fara. Och när man själv kom störtande, då kunde man få någon blick så här, du har alltid så bråttom, Viveka, och liksom, det är viktigt att ta sig tid och inte stressa.
Då blir man ju dömd på en gång.
Ja, sådana saker. Eller man kände så här, nu om vårt barn är sist på dagis, så tittar de andra mammorna lite snett på en sådär. Så att det är klart att vi inte alltid världsbäst på att stötta, men jag tycker att man vet ju själv hur glad man blir när någon säger något snällt istället för något nedsättande. Och därför kan man försöka tänka det lite extra mycket, tycker jag. Och speciellt när man liksom ser någon annan då, om man får någon sån här kommentar, så tänker jag att då behöver inte jag säga något snipigt tillbaka, utan då kan man försöka, även om man blir lite irriterad, så kan man försöka liksom vända det. För egentligen, igen, det säger mer om den som säger det.
Absolut. Absolut. Ja, jag är övertygad om att vi kvinnor skulle kunna ta över världen om vi bara hjälpte varandra lite mer.
Ja, men precis. Precis så. Va? Och i det så tänker jag så här att jag pratade med Birgitta Olsson om det faktiskt. Det här. Och hon får ju också säga, åh, du är en sån duktig flicka. Liksom. Men det är bra. Låt oss sträcka på ryggen och säga, ja, och visst är det underbart och duktig. Det är inget fel. Nej. Det är jättebra. Alla behöver inte vara lika duktiga. Men alla är duktiga på något och det är fantastiskt att vara det.
Vad hände efter du tog din examen? Hur såg vägen ut därefter?
Alltså jag gjorde en sån här riktigt traditionell juristkarriär. Alltså jag började jobba på SAS. Jag hade ett sommarjobb där faktiskt. Så att när jag var klar på mina studier, då frågade de om jag ville börja jobba där. Och det var ju jättekul på den tiden. Var ju SAS så otroligt hajpat. Det var, flyget var ju jättespännande bransch och Janne Carlsson och allting. Så det var väldigt hajpat. Så då började jag jobba där. Och så jobbade jag några år som bolagsjurist. Och sen så blev jag tillfrågad att jobba som chefsjurist på ett av deras dotterkoncerner. Som jobbade med Amadeus heter det. Alltså det är alla sådana bokningssystem. Och du vet hur man reserverar hotell. Du bokar hotell och bilar och flyg och ditt och detta. Och så gjorde jag det några år. Och sen så hörde koncernstaben på SAS och frågade om jag ville vara där. Så då flyttade jag mig inom koncernen. Och sen var jag där 91 till 99 och så passade jag på att få barn då med 3 års mellanrum. Så jag liksom var barnledig ett år och jobbade två. Och sen när jag var barnledig med mitt tredje barn, då var den här första dotcom-vågen på något sätt, liksom IT-vågen och hypen då. Och då ringde man från ett av de här företagen och frågade om jag ville börja jobba där. Så tänkte jag, gud vad spännande, det var sån framtid. Så jag tänkte, tänk om det här nya H&M, IKEA, jag måste pröva liksom. Så jobbade jag där några år. Och då jobbade jag nästan, jag ska inte säga ihjäl, men jag jobbade så galet mycket i huvudkontoret var i London. Jag reste så mycket och barnen var så små. Så att 2000, när var det? Början på 2000-talet kände jag, nej, jag klarar inte det. Jag kan inte vara borta så mycket från barnen. Jag nästan grät när jag packade rullbagen. Så då slutade jag. Jag sa upp mig. Och då, det var också så roligt. Då sa alla så här, men har du sagt upp dig utan att ha ett nytt jobb? Det är ju inte så vanligt i Sverige. I USA gör man ju rätt mycket. Och jag sa så här, men vet du, jag tänkte, men det är klart att jag måste kunna hitta ett nytt jobb. Någon stackars advokatbyrå, någonstans kan jag väl lura upp på läktaren liksom. Så då var jag hemma ett år. Och sen, och bara var med barn. Och jag ska säga, det är rätt mysigt att vara med barn som är lite större. Då var ju ungarna 2, 5 och 8. Det var jättemysigt att vara hemma med dem. För de var ju så, alltså de pratade mycket mer. Och så det var så mysigt. Så då var jag hemma, tänkte, jag är hemma ett år till. Vi klarar det liksom ekonomiskt. Men då hade jag lite tråkigt. Så då skrev jag en bok. En fackbok då som handlade om förhandlingsteknik. Och sen ungefär i slutet då på andra året, då ringde de från posten och sa att de behövde en chefsjurist. Och då sa hela familjen så här, för det hade ju ringt lite folk innan och då sa jag, nej jag ska vara hemma i 2 år, jag har lovat barnen, jag ska inte jobba. Men då stod hela familjen och bara sa, mamma kan inte du börja jobba nu?
Nej.
För då hade jag, målat om köket och satt igång 1000 projekt och dragit med hela familjen till 10 000 museer.
Aha.
Och vi hade picknick varenda söndag och jättemycket gäster och familjen var så här, mamma det är dags att börja jobba nu. Och min man sa så här, älskling jag tror faktiskt att du behöver ett jobb nu.
Så då tog du dig an det.
Så då tog jag mig an det. Och så började jag på posten. Och sen gick svenska posten ihop med danska posten. Och så jobbade jag som chef just för det några år. Och då hade jag ju börjat skriva böckerna.
Mm. 2008?
Ja.
Då fick du första idén till.
Nej, då kom första boken ut.
Och idén kom 2005?
Va? Ja. Mm. Och då var det faktiskt så här att jag tror att vad som hände då var att då var min yngsta 7. Och jag tyckte jag fick tillbaka mitt liv. Vi hade haft 10 år med blöjbarn. Och jag var alltid trött. Alltså på något sätt var jag liksom, ibland var jag jättetrött, ibland var jag bara lite trött. Men jag var alltid trött. Liksom, jag sov inte en hel natt på 10 år. Det var alltid något barn som vaknade och grät och någon var sjuk och någon skulle kissa. Och sen så plötsligt så sov de. Och jag tyckte jag hade oceaner av tiden. Oceaner. Och där började jag idén till den här deckaren att skriva. Och så skrev jag dem. Och så kom första ut 2008. Och sen skrev jag en till Och så skrev jag en till och det gick jättebra. Under tiden gick posten ihop med Post Danmark och jag åkte fram och tillbaka till Bryssel och försökte övertyga EU-kommissionen om att det här var en strålande idé att lägga ihop två postmonopol. De var inte helt övertygade. Och någonstans där så insåg jag, men det här går inte. Jag har två jobb. Jag brukar inte säga att man måste inte sova varje natt, men man måste sova någon natt. Och då bestämde mig 2011. Jag tänkte, men lite grann som jag hade gjort liksom 10 år tidigare, att jag måste få pröva om vingarna bär. Och det måste ju finnas någon stackare någonstans som jag kan lura och ge mitt jobb om det här går till skogen.
Du fick idén för du uppenbarade sig väl en bild av ett lik i vattnet när du var där på Sandhamn. Och så gick du hem och skrev första och sista kapitlet.
Så var det. För att det var en promenad sommar 2005 som jag gick på stranden. Och jag fick en extremt stark bild i huvudet. Jag såg liksom fram ett lik, inlindat ett fisknät, min vattensjuk hud och sjögräs i håret. Och så tänkte jag liksom, tänk om det låg ett lik här. Vad skulle hända då i det här sommarparadiset? Du vet när ungarna springer med glass i handen och seglarna lägger till och man köper färska bullar i bageriet. Och det var så starkt, så gick jag hem och då skrev jag första sista kapitlet på en vecka. Och sen tog det 1,5 år att skriva klart boken. Men det var så roligt, det var så lustfyllt att skriva efter alla dessa fackböcker liksom. Mm. Det var att skriva skönlitterärt, det var som att upptäcka prinsesstårta efter att bara ätit danskt drogbröd.
Ja, det förklarar det bra. Men när man skriver så här första och sista kapitlet, gör du det med alla dina böcker då för att liksom rama in historien? För annars kanske man kan skriva hur långt som helst.
Ja, alltså oftast gör jag det, men nu för tiden är jag mer så att jag gör alltid ett synopsis innan på 20 sidor, så jag vet liksom, det är som en storyboard, jag vet vad som ska hända, jag vet hur det börjar, hur det slutar, storyn, de nya karaktärerna, så jag har rätt bra koll när jag sätter mig och skriver.
Men hade du redan där och då tanke på att det här skulle kunna bli fler böcker?
Så här var det, men när jag skrev första boken så svaret nej, men sen när jag till slut skickade in det, jag var ju väldigt sådär, jag gick med det där manuset flera, alltså 2 månader liksom i portföljen, fram och tillbaka till jobbet. Jag var så osäker på om jag skulle skicka in det eller inte. Och till slut sa min man Lennart, nu får jag skicka in det.
Sådär. Varför vågade du inte det då?
Nej, men alltså, du vet, jag tyckte liksom, gud, här kommer jag som jobbar med juridik, och vem är jag och tror att jag kan skriva en kriminalroman och tänka att de skrattar åt mig. Och det var inte så självklart att skicka in det där. Men till slut tog jag 3 böcker i bokhyllan och så bara slog jag upp förlagen. Mm. Och en av böckerna var Camilla Läckberg som ligger på Forum, alltså Banier. Mm. Och då, så där, ja, jag skickar in. Så Norstedts Forum och ja, jag kommer faktiskt inte ihåg, ett tredje förlag. Och så ringde Forum och sa, men vi älskar din bok och vill ge ut den. Och jag var bara så här, skojar ni med mig liksom? Jag ringde faktiskt tillbaka till förlaget på eftermiddagen. De ringde på morgonen. Jag ringde på eftermiddagen och sa, ursäkta, jag måste bara fråga. Sa ni att ni ville ge ut den boken eller sa ni att ni inte ville ut? Och sen blev det så. Men sen när jag då hade skickat in manuset, då skickade jag med synopsis faktiskt på en 2 och en 3. För då hade det liksom mognat så mycket. Mm-hmm. Då kände jag att men jag behöver 3 böcker på mig för att berätta om de här karaktärerna och sådant. Men nu har jag ju lovat 10 böcker i serien.
Ja, du har gjort det. Men hur är det när man lovar så många böcker och förlaget tänker sig att de ska komma? Får man inte lite press där då? Och nej, gud, hur ska jag fortsätta historien? Vad ska jag skriva? Eller du kanske har dem i huvudet?
Alltså jag har ju embryon till 9 och 10. Och så på något sätt ska jag säga att det har ju varit lätt, tycker jag. Det är ju ett privilegium på något sätt att skriva när det går så bra. Jag får så himla mycket kontakt med läsarna. Jag får mejl och du vet, de skriver på Facebook och Instagram och folk säger, åh, när kommer nästa? Och redan nu, alltså nya bok, alltså I sanningens namn, den kom igår. Igår eftermiddag gick det ut 2 fantastiska recensioner på sådana här podd- eller liksom bloggrecensioner. Och en av dem slutade med att nu sitter jag redan längt efter nästa. Och då är det klart att jag får jättemycket energi av det. Så mycket återkoppling och så mycket liksom uppskattning. Det ger mig energi. Och då känner jag liksom, wow, vad roligt att få gå igång och skriva mer. Jag tror att alltså författare är olika det på sätt, men jag vet att om jag fick liksom, om det var få som läste och inga hörde av sig och det var ingen interaktivitet med läsarna, då skulle jag ha svårare, tror jag, att... det är klart att jag har ju fått dåliga recensioner. Det får ju alla liksom. Jag har ju fått hemska recensioner. Men, och det är klart att då blir man lite tilltufsad. Men det kommer så himla mycket direktkontakt hela tiden. Och då är det lätt, tycker jag, att sätta sig. Då känner jag så här, wow, vad roligt. Det är klart att jag ska fortsätta skriva.
Men du säger att varje gång du skriver en bok så försöker du hitta en drivkraft till modet.
Ja.
Alltså vad det är som får.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Folk att mörda någon. Ja. Har du någonsin funderat om vad din drivkraft skulle vara för att mörda?
Jag tror att jag skulle... Om jag skulle hamna i en så desperat situation, då tror jag att jag skulle... Alltså den första allra första boken, I Lugnets vatten, där är drivkraften överlevnadsinstinkt. Att värna sig och sitt. Där tror jag att jag är. Alltså jag har ju skrivit om drivkraften, om jag kommer ihåg alla nu, men... Senaste boken, I sanningens namn, där är drivkraften desperation. Och så har jag alltid ett nyckelord för varje bok, för stämningen. Och där är nyckelordet utsatthet. Men jag har ju skrivit om drivkrafterna makt, pengar, ambition, hämnd, revansch, agg och gammalt groll, girighet. Så jag har betat av rätt många. Men jag tror att jag är nog i första boken, alltså överlevnadsinstinkt och att skydda sig och sitt. Om någon hotade mina barn, då tror jag att jag skulle kunna gå mycket längre än vad jag egentligen skulle vilja erkänna här nu. Men jag tror att jag skulle kunna göra vad som helst för att skydda mina barn.
Ja, men det tror jag många skulle svara samma sak på. Men är du så väl insatt i mord nu att du tror att du skulle kunna komma undan? Kan du så här städa upp efter dig?
Ja, men det brukar min man brukar säga så här.
Han är lite rädd nu.
Ja, men vet du, det är så roligt, för han brukar säga liksom att det är ganska trevligt att ha Vivica till bordet på middag. För hon kan berätta om minst 10 sätt att ta livet av någon utan att det syns. Så att det är klart att en fördel, liksom en oväntad bonus med det här yrket är att man lär sig väldigt mycket om udda saker. För när jag gör research, då borrar jag ju ner mig i alla möjliga konstiga grejer. I liksom senaste boken, Det är sanningens namn, då är jag inne och borrar i mobbing, psykiska sjukdomar, rättegångsförfarande. Ja, det kunde jag ju naturligtvis lite grann sen få se det. Men jag menar så att jag är inne och borrar udda grejer hela tiden.
För det måste ju också bli rätt, för jag kan tänka mig att du får en del kommentarer också kring de som är specialist på då kanske det här området. Vi säger typ, jag hörde någonting om att det var någon som sa så här, nej, den där kulan kan faktiskt inte döda någon på det sättet. Och ja, men, då hade du ja, ju research om
ja. Det. Ja, men det var ju så roligt, precis. För att jag gör ju jättemycket research, och det tror jag säkert för att jag har jobbat som jurist så länge. Så jag är liksom, man är lite skolad i det här att man måste faktiskt ha torrt på fötterna. Man måste veta vad man kan. Då hade jag låtit ett offer då blir skjutet av en kula som kallas för kaliber 22. Nu ska jag se här. WRM, Winchester Rifle Magnum. Och jag hade varit och pratat med kriminaltekniker om det. En av Sveriges främsta experter på kriminalteknik. Och så kommer boken ut. Och då kommer ett mejl från en kille som säger så här att jag läste din bok i den innersta kretsen. Och där låter du den här Juliander skjutas till döds snett när han står liksom bakom ratten på sin båt med WRM kaliber 22. Och jag har jagat jättemycket och jag har kapseglat och jag vet att man har en tjock flytväst. Och det finns ingen möjlighet att den här kulan kan tränga igenom på det sättet. Och då skrev jag tillbaka rätt snällt och liksom sa tack för ditt mejl, men vet du, jag har kollat det jättenoga. Jag var på polishuset på Kungsholmen och tittade på kulan och allting. Och då kom det ett nytt mejl och så skrev jag så här: Viveka, bara för att bevisa att du var fel så laddade jag mitt gevär med den här kaliben och gick ut på stan. Och jag blev ju jätterädd. Shit, vad har jag liksom åstadkommit? Och så stod det. Och sen gick jag in i Liljanskogen och så sköt jag en kråka. Men kråkan överlevde, så du var fel. Och sen tänkte jag, hallå, det är fiktion. Det är
ja, liksom exakt.
Inte på riktigt.
Så han ville bara bevisa någonting.
Ja. Men folk blir ju väldigt engagerade. Det skriver ju folk. Alltså det är så intressant det att man kan bli så engagerad. Ibland kommer ju långa, långa epistlar om folk som har läst något. Oftast är det ju så att, som jag säger, jag gör väldigt mycket research. Jag är väldigt noga. Jag kollar väldigt mycket. När boken går till tryck, då har jag skrivit om texten 6-7 gånger. Och sen har jag läst den säkert 5 gånger till. Men ibland blir det ju något litet, litet fel. Och då tar det inte 30 sekunder, så är det mejl på det liksom. Mm. För mig är det viktigt att det är rätt av följande skäl. Jag vet ju själv, om jag läser en bok där det är något faktafel och så vet jag att så här är det faktiskt inte, då börjar ju min hjärna gå igång och tänka, men vågar jag tro på resten av den här berättelsen? Är det här också påhittat? Kan det här stämma? Och jag vill ju inte att mina läsare ska sitta och fundera på om jag är ute och cyklar hela tiden. Jag vill att de ska dras in i storyn och dras med i berättelsen och liksom ha huvudet fullt av vad karaktärerna gör. Och därför tycker jag att det är så onödigt att liksom lägga ut dimridåer i form av dåligt underbyggda fakta. Mm.
Men vad lär du dig bok efter bok? Och vad har du sett för utveckling hos dig själv genom alla de här 8 veckorna?
Alltså jag kan ju säga att jag är mycket skickligare tekniskt sett nu. Jag är mycket skickligare författare kring... Alltså det är klart att det finns jättemycket teknik när du skriver en bok. Och det har jag naturligtvis lärt mig mycket. Jag skulle vilja, om jag får låna en sån här fotbollsmetafor, så är det klart att när jag skickade in mitt första manus, jag kan säga att liksom, jag skäms när jag tänker på vilket skick det var. Jag kan inte fatta att förlaget tog det då.
Och då måste du ändå varit superduktig mot vad de får in.
Ja, ändå... det har ju de sagt. De har sagt, du har ingen aning om vad du får in, Vivica. Men jag tycker ändå att det bär vittnesbörd om hur skickliga de är, att de såg att det fanns en oslipad diamant i den här. Men då var jag ju alltså någonstans, då spelade jag ändå korpligan. Och nu, om man får använda då metaforen, så kan man säga att nu kanske jag är elitligan. Men det är klart att jag måste ju fortfarande träna lika mycket. Konkurrensen är mördande. Jag måste fortfarande lägga lika mycket tid. Men jag gör det på en annan nivå. Så det är klart att om du är elitligan så... Man jobbar ju inte mindre om som sagt lägger ner lika mycket tid. Men det är klart att jag liksom stöts och blöts i en annan miljö än jag gjorde i början. Lite så skulle jag vilja säga.
Mm. Nu har ju de här 4 böckerna blivit filmatiserade.
5 faktiskt.
Femte kommer nu.
Precis, 5:e kommer nu 18 november. Så.
Hur mycket är du inne och petar där?
Alltså jag läser alla manus och tycker till och lämnar kommentarer. Och det är kanske 5, 6, 7 manusversioner. Så jag läser alla manusversioner och tycker till om det. Och sen... har jag en ganska, och så är jag med lite i castingprocessen också på de här viktiga karaktärerna. För det är klart det är viktigt för mig då att de har huvudkaraktären inte... Det måste ju stämma någorlunda.
Så det inte skiljer sig helt.
Ja, men precis. Och samma sak där att vi har liksom en överenskommelse. Att de får ju inte... Om en av mina huvudkaraktärer är gift med en viss person så får inte de bara skilja sig sen. Tvärtom. Alltså, eller du vet, de får ett barn dör eller föds. Alltså det måste ju finnas en relation på något sätt till böckerna. Sen brukar ju vara... mer som statist någonstans.
Ja, men det är
ja,
det.
Lite grann. En liten Hitchcock gör jag i varje. Och där... var jag faktiskt, i en fick jag faktiskt en replik.
Aha.
Så jag fick säga 7 ord. Jag var servitris på ett café och Alexandra Rappaport då, som spelar Nora. Hon kom in och så vill hon titta på gamla tidningar. Och så säger jag, tar jag fram på en tidning och så säger jag mitt leende: här är alla tidningar från i fjol. Och det där fick jag, först fick jag öva 4 gånger. Aha. Sen filmar de från en vinkel 5 gånger. Sen filmade de från en annan vinkel 5 gånger. Sen fick jag läsa upp repliken bara in till en mikrofon. Och sen kallade de tillbaka mig.
Nej.
Efter 6 månader till filmhuset, in i ett litet bås, hörlurar. De spelar upp scenen och så säger de så här: kan du säga det med lite mer känsla?
Nej, ja. Åh gud, vilket jobb.
Ja, men förstår du? Så jag tänkte, jag har nog ingen framtid som skådespelare. Det är inte min grej. Liksom. Det är ingen alternativ karriär för mig. Utan jag ska hålla mig till mina böcker.
Men vems initiativ är det att göra då en filmatisering av de här? Var det någon som kom och frågade dig? Eller var du en drivande i den här processen?
Nej, men det var så här. Det var producenten. Det var lite roligt. Därför att Anders Landström som var producent från början. Han hade hus på Harö. Han var gift med en kurskamrat till mig från juristlinjen. Och vad han inte visste, det var att det var hans hus som var förebild för Thomas Andreassons hus på Harö. För Thomas Andreasson i böckerna, han bor ju på Harö. Så att det här var Anders hus som jag hade använt som förebild.
Ja.
Så när Anders då, som är filmproducent, kom till mig och sa att jag har läst första 2 böckerna och jag skulle gärna vilja filma, det känns som ett sånt klockrent projekt. Då tänkte jag att det här är ett tecken liksom. Det är Anders som ska göra det här.
Mm.
Så att jag var väldigt bekväm från början med att han och TV4 skulle anförtros böckerna. För jag kände liksom att han vet precis hur det ut i skärgården och han har liksom hjärtat på detta ställe.
Men vart bor du idag och hur ser... Du sa att du har 3 barn.
Precis.
Och ni bor?
Vi bor i Danderyd och sen så har vi hus på Sandhamn och åker fram och tillbaka. Alltså vi bor ju inte på Sandhamn för det finns ingen skola där, så nej, det är inte så enkelt att bo där. Men vi åker fram och tillbaka, så att vi är där hela sommaren, vi är där på väldigt mycket helger och lov. Och jag åker ju in och ut väldigt mycket nu, ibland sitter jag där och skriver. Och i söndag så var det en stor engelsk tidning som hade journalister där, så då var jag där och träffade dem och visade Sandhamn och gjorde liksom ett porträttintervju med dem. Så jag åker mycket fram och tillbaka. Jag har ju blivit lite skärgårdsambassadör. Liksom.
Ja.
Så det är ofta sådana grejer och utländska journalister som vill göra liksom, reportage på plats.
Mm. När du födde din första son, då fick du lite komplikationer.
Ja, jag blev jättesjuk.
Att du fick diskbråck.
Jag fick diskbråck, precis. Eller jag hade så här. Jag fick diskbråck när jag var 20. Jag pluggade i Frankrike och åkte väldigt mycket skidor och åkte ut för ett stup på sån här off-pist-skidåkning. Med guide ska jag säga, man ska inte åka off-pist utan guide. Vi hade en guide. Men det hjälpte inte liksom. Så jag blev väldigt sjuk. Och när jag började läsa juridik då på hösten så är det fortfarande folk som kommer ihåg mig som hon som alltid stod på föreläsningarna. För jag var så dålig i ryggen så jag kunde inte sitta. Men det här gick över. Det skulle opereras men började gå över av sig själv. Så att jag var hur frisk som helst. Vi fick vår dotter. Inga problem. Och när jag var gravid med Alexander då kom det tillbaka. Så då orkade väl inte ryggen. Så jag var jättesjuk och det var jättedramatiskt. Och när han bara var 4 veckor så blev jag akutopererad för diskbråck på Sankt Görans. Och sen hände det att operationen lyckades nog. Men det var liksom så skadat. Så att de här liksom diskarna, det kollapsade i alla fall. Så att jag var sänglingen, jag var jättesjuk. Jag kunde inte ta hand om Alexander. Jag kunde inte lyfta honom för han var 10 månader och det är rätt länge min bebis och en 3-åring. Och det var väldigt dramatiskt och Försäkringskassan ringde och sa att vi måste nog fundera på att sjukpensionera dig. Och jag var 36 och tänkte, är du dum i huvudet?
Ja.
Det finns inte på kartan, tänkte jag, att sjukpensionera mig. Och då höll vi på där och försökte hitta, du vet, någon läkare och någon lösning. Och till slut hamnade vi hos en läkare som nästan räddade mitt liv, skulle jag säga. För han satte sig in i det här fallet och gick igenom med mig och sa ungefär så här, då för att göra en lång historia kort, att det finns 2 sätt att få dig på benen igen. Och det ena är att vi stelopererar de nedersta kotorna. Och då måste du ligga gipsvagga i 3 månader. Och sen måste du lära dig gå igen.
Oj.
Och det är ungefär 70% chans att det här lyckas. Och jag var liksom... Vad är alternativ två?
Ja, exakt. Kom igen, berätta.
Ja, alltså, det här gillar inte jag. Och då sa han, det finns ett annat variant, men det är väldigt tufft. Och det innebär att vi sätter dig på ett träningsprogram där du måste träna en halvtimme på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. Och vi tränar upp de där små, små musklerna som sitter i ryggen som balettdansöser använder. Så att vi bygger upp en intern muskelkorsett som får bära upp ryggen. Därför att dina kotor orkar inte göra det. Och man måste vara envis som en röd gris, sa han. För att klara det. För det är så tufft att göra det helt enkelt. Och då sa jag ungefär så här, att jag tycker det där grisalternativet låter jättebra. Så jag blev utrustad, ivägskickad till sjukgymnast och fick ett program och satte igång. Och det kanske inte låter så mycket med en halvtimme, tre gånger om en dag, men det är hyggligt mycket. Att varje morgon liksom gå upp och göra det, att mitt på dagen gå undan och göra det, att på kvällen göra det. Om man är på ett flyg, man är på en båt, man är på ett tåg, man är hemma, man har gäster. Men där kände jag väl så att jag är envis som en röd gris faktiskt. Så att jag tror att jag gjorde det där programmet. Jag har gjort det 6-7 000 gånger. Har jag gjort det. Och så småningom var jag så frisk så vi kunde skaffa ett till barn. Och så vi fick en son till. Idag behöver jag inte träna. Jag behöver inte träna varje dag. Om jag tränar igenom kroppen 30-40 minuter 2 dagar av 3. Så räcker det för att jag ska hålla mig i form. Men jag hade för några år sedan, 2010-2011, då var det en sommar när jag var ganska lat. Och så tänkte jag så här, men alltså nu har det gått så lång tid. Det har gått 15 år. Och så tränade jag inte. Och jag fick ett sånt fruktansvärt ryggskott i slutet på sommaren. Och traskade iväg till läkaren. Och de sa, Viveka, det här är livslångt. Det är det för så, det är livslångt. Alltså när du blir 75-80, då kommer din rygg att stelna av sig själv. Men tills dess så är det bara gilla läget.
Så du måste inte. Alltså din kroppen tar hand om det på rätt sätt ändå, om man ska säga.
Ja, men så småningom när man blir tillräckligt gammal, då stelnar allting liksom. Mm. Men fram tills dess så behöver jag träna 2 dagar av 3. Mm. Så nu gör jag så här, vi har sån liksom minigym i källaren, du vet, vi har sånt löpband och lite hantlar och en motionscykel. Så jag går upp på morgnarna och så kör jag mitt pass. Och ibland är jag så trött när jag står på löpan så jag blundar. Ja. Jag powerwalkar och blundar liksom. Och ironin är att jag gillar egentligen inte att träna. Jag är ingen träningsfreak. Jag är inte sån där som tänker, endorfiner liksom. Utan jag gör det på ren och skär vilja. Men jag kan ju liksom se att jag fick tillbaka mitt liv. Och jag är säkert mycket bättre form nu än jag var liksom när jag var 20. För jag gillar aldrig att träna liksom. Mm. Så att inget ont, jag kan se, det är klart jag hade hellre varit utan det här, men det har kommit bra saker också.
Hur ser du att sociala mediers kraft har påverkat ditt entreprenörskap och ditt författarskap? Det var ju ändå några år sedan du släppte din första bok och mycket har ju hänt med sociala medier sedan dess. Den här förändringen, hur ser du på den och sättet du nu måste marknadsföra dig och visa dig och sånt. Vad ser du för förändring under de här åren?
Jo, men det är klart, när jag släppte min första bok, då fanns ju knappt Facebook. Liksom. Nu är det helt självklart att man är på Facebook, man är på Instagram och man gör poddintervjuer. Ja. Så klart det har förändrat sig. Jag tycker att det är väldigt positivt med den här interaktionen med läsare. Att man får en helt annan, man får ju direkt kommentarer, synpunkter, frågor. Och samtidigt så känner jag att det är viktigt för mig att hålla en linje mellan privat och personlig. Och det har vi haft en diskussion om i familjen också. Hur långt ska vi, alltså var går gränsen på något sätt? För det är klart att jag är ju, liksom har en mer offentlig roll, men mina barn har ju inte bett om det. Min man har ju inte bett om det. Och det är samma sak i Sandhamn, så alla känner igen mig i Sandhamn, men för ungarna är ju det deras sommarställe liksom. De tycker inte det är så kul att stå folk i trädgården och vill ha en signerad bok. Så att jag försöker hitta en lagom linje. Jag delar gärna med mig och bjuder gärna på det som är min författartillvaro. Och som sagt, jag uppskattar enormt när läsarna hör av sig och skriver och liksom kommer med kommentarer och sådär. Och samtidigt försöker jag se till att barnens integritet ska vara intakt så att säga och att familjens privatliv ska vara intakt. Så att Jag försöker hitta någon bra balans mellan det där.
Mm. Hur långt ser du att morden i Sandhamnböckerna kan fortsätta? Kommer det leva kvar några där?
Ja,
om det är 89 personer som får
det. Det är roligt, jag har en granne som räknat ut att jag tar livet av 5% av befolkningen.
Ja, ser du? Ja. Om du fortsätter här nu.
Men jag tänker så här, 10 böcker har jag ju liksom någonstans planerat och har idéer till. Du vet, man brukar kalla 10 en svit om 10 böcker brukar man kalla för dekalog. Men det här blir ju en dekarlog. Liksom, men jag tänker att 10 böcker är inga problem. Och sen får vi väl se lite. Jag känner att, hur ska jag säga? Alltså, som jag känner idag så tycker jag fortfarande det är jättekul att skriva om Thomas och Nora och Sanna. Men jag har jättemycket energi. Men man kan inte lova hur mycket som helst. Så jag tänker att efter 10 böcker så får vi se helt enkelt hur det känns. Och om lusten rinner till. Och, alltså, Anna Jansson skriver väl på sin 17:e bok om Maria Wern på Gotland. Och jag tror att Elisabeth George är uppe i 19 böcker. Och Michael Connelly, han har skrivit med Harry Bosch. Jag vet inte hur många böcker jag skriver. Så det är inte det att man inte kan. Men jag tror att det är två element som krävs. Det ena är att det ska vara lustfyllt. Du kan liksom inte producera en bok. Utan det är ändå ett kreativt arbete. Och sen så måste du hålla bra kvalitet. Jag brottas med det hela tiden. Jag vill ju att varje bok ska vara bättre än den föregående. Jag känner att jag måste utmana mig själv på det. Jag måste liksom klara av att höja mig ett snäpp för varje bok. Och om jag känner att jag inte kan det, Då blir det nog självreglerande, tror jag.
Mm. Vad kommer här nästa som vi ska vänta på? För då kommer det en TV4 sänder den 5:e boken.
Ja, just det. 18 november. Mm. Precis.
18 november. Och då har ju det redan kommit ut när den här podden kommer. För det är ju nästa vecka.
Ja, precis. Ja, men precis. Och I sanningens namn kom ju igår då. Mm. Så nu ska jag ägna mig åt att... Ja. Nu ska jag naturligtvis liksom, prata om boken här fram till jul och resa runt i Sverige och vara på massa ställen och så. Och sen så har jag ett litet hemligt projekt när jag ska skriva ihop med en annan person. Det ska bli jättekul.
Men det, när får man reda på det då?
Ja, det är väl liksom om några veckor. Det var bra om det var klart nu, men det är inte det. Om några veckor tror jag.
Du får berätta sen vad det är med i vår mailkontakt.
Absolut. Så det ska bli roligt. Och sen har jag då liksom en bok som kom ut. Första boken på engelska kom den 1 september och sen kommer nästa i maj. Så det också ligger ju högt på agendan att promota böckerna i USA och se hur långt det kan bära.
Men är det då bok 1 som kommer på engelska? Ja. Men det är ju lite konstigt att det finns 25 länder, alltså språk, men den kommer inte på engelska förrän nu.
Ja, fast
det känns som det borde vara första.
Ja, men det var så här. Det var verkligen en helt medveten strategi. Det var nämligen så att, alltså det finns, om man uttrycker sig så här, det finns ingen marknad som är så svårt att slå sig in på som den engelskspråkiga marknaden för en icke-engelskspråkig författare. Därför att de har ingen tradition av att läsa översatta författare. Det har ju vi i hela Europa liksom. Men USA och England, de har så otroligt mycket duktiga egna författare och liksom en sån upptagningsområde, vet, Kanada, Australien, allting. Och sen har de ingen tradition, så att många svenska författare, eller för första så här, det är inte många svenska författare som översätts till engelska, men av de som har blivit översatta så är det tyvärr alldeles för många som har fått en eller två böcker översatta. Och så finns det liksom ingen marknadsföring, finns inga muskler och de sjunker som en sten. Och sen är man liksom död på den marknaden, sen är det ingen som vill röra den. Och då tänkte jag så här att jag har hellre lite is i magen och så väntar jag lite tills rätt förlag kommer. För att jag vill liksom inte, man får one shot på något sätt och jag vill förvalta det. Och så för ett år sedan då kom Amazon Crossing som är Amazons eget förlag. De kom och sa, vi skulle vilja ge ut dina böcker, vi vill köpa rättigheterna. Och jag och min litterära agent då, vi pratade om det fram och tillbaka. För Amazon, det är lite ortodox liksom. Du vet, de har inga fina författarporträtt av gamla farbröder på väggarna och de har inga skinnfotöljer och sådär. Men de har något annat, de har fantastisk distribution. Så vi flög till Seattle förra hösten och så satt vi med dem i 2 dagar för att känna dem på pulsen. Och hade en fantastisk konversation, för vad de har det är att de vet precis hur deras läsarkrets ser ut, vilka omslag som funkar, hur de når sina läsare. Och i mina öron var det musik, för jag ville mycket hellre ha några som var beredda att satsa på boken än några som sa liksom att ja, vi har 200 års traditioner liksom, men Men du är en väldigt liten fisk i en väldigt stor damm. Så jag tänkte att jag kör upp med dem. Och då innebar det att då kom första boken 1 september. Och nu har den gått jättebra. Den har sålt över 100 000 exemplar. Oj, och det är kanonbra. Liksom. Så att jag känner att det var värt att vänta på det. Liksom. Så det känns som en viktig sak liksom, att lägga tid på nu.
Mm. Bra. I varje podd säger att en person intervjuar ska ställa en fråga till nästkommande person. Men man vet inte vem det är.
Oj.
Men vi kan börja med personen som intervjuade innan dig. Jag intervjuade Gudrun Schyman. Mm. Men hon var på väg typ ut när podden skulle sluta, för vi drog över lite på tiden. Ja. Så jag fick mejla henne igår och angående fråga. Så hon visste ju att det skulle vara du.
Ja.
Och då undrade hon varför du just valt att skriva om mord.
För att... Alltså annars jag skrev... Om mord, eller om vi säger alltså kriminalromaner. Det var för att jag tyckte det kändes mycket närmare, mycket lättare än att skriva en kärleksroman eller en vanlig roman. Och jag tror att det har att göra med att jag jobbat som jurist så länge. Så liksom för en juridisk skolad hjärna på något sätt så var det här med ett ganska formbundet format. Det kändes... lättare för mig att ta till sig. Alltså en deckare är ju rätt formbunden. Det är ju, du ska ha en början och ett slut. Du ska liksom ha en gärningsman, ett brott. Du ska knyta upp säcken. Det får inte vara lösa trådar. Och det passade mig. Alltså, som jag har jobbat med ordning och reda och struktur så himla länge. Medan den här uppgiften att skriva liksom, du vet, bara en roman. Det tycker jag fortfarande känns jätteläskigt. Så det är nog svaret. Plus att jag älskar kriminalromaner. Jag har läst hur många som helst. Så det var också en genre jag kände. Men jag gillar det här.
Mm. Vad är din fråga till nästa person?
Oj, till någon som jag inte vet. Det var ju inte så enkelt.
Ja, så tog batteriet slut. Men Vivikas fråga var alltså, hur blir du ditt allra bästa jag? Det är ju någonting man kan klura på själv kanske. Vi hörs i alla fall nästa vecka. Och tack ännu en gång för att ni lyssnar. Och hoppas att ni går in och röstar på mig på www.socialmediaparty.se som årets podcast. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.